Ja, då ska jag väl tacka för välkomnande en gång till. Och det är ju ett stort förtroende som jag får del av vid varje tillfälle som jag har blivit inbjuden hit. Jag tror det kan vara fjärde gången eller något sånt nu. Så att, nej, men som sagt var, det känns verkligen bra när vi möts som Guds folk och när vi också erbjuder och inbjuder till frälsning och upplevelse av Herren Jesus Kristus. Det är ju det vi ska göra. Och jag har haft lite svårt för att bestämma mig för vad ämnet ska heta idag egentligen, som jag ska hålla mig till. Men man skulle kunna kalla det för Jesus är den rätte frälsaren. Eller man kan också säga att förkunnelsen om att han lever är huvudsumman. Att Jesus lever. Och då betyder det också att han lever och är mitt ibland oss här. Men jag ska börja med att ta er med lite tankar kring vad andlig kommunikation är för någonting. Det går ju att dela upp människors hållning till andlighet i några fåror. Religionsvetenskapligt brukar det talas om tre olika sätt i varje fall att kommunicera andlighet. Alltså hur man förhåller sig till föreställningar om gudomligheter. Det jag tar upp nu, kanske något tycker jag, men att det här är ju mer som ett föredrag. Jag ser det som det i så fall, för att jag tycker att det här är viktigt. Det kommer ni att märka så småningom. Ett då, när vi tittar på detta, så i sund kristen tro vänder man sig liksom uppåt, eller vad vi kallar det för utåt, från sig själv. Man kommer bort från sig själv. Gud söks genom bön och som går bortom det man är själv, utanför. Svaret kommer mer som om det kommer ovanifrån. Vi vänder våra blickar uppåt mot höjden för att se och få höra ett budskap från Herren. När vi tänker att det ska komma något i retur när vi ber, va? Ja. Hit kan ju exempelvis också andra religiösa föreställningar komma att placeras. Jag tänker på islam. Till och med djävulsdyrkan hör ju till detta. Hinduism, buddhism och så kallade naturreligioner. Animism av olika slag. Alltså, i samma stund där människor tillbes, eller beläten, eller bilder, föremål tillbes som gudomligheter, eller i varje fall om det handlar om gudas och gudinnes kraft som man vill erfara, och man tror att man ska kunna göra detta, och så söker man efter det här och räknar med att det existerar. Ett andra sätt att förhålla sig till religion, alltså i hur man kommunicerar andlighet, är att man vänder sig inåt i sig själv. Man går in i sig själv och spränger en massa dimensionsportar successivt. Och man menar att man transcendent och meditativt kan göra detta och så komma i kontakt med något man kallar för sitt överjag, som finns där inne. En större gudomlighet. Ja, ju längre in i sig själv resan går, desto mer svar får man från, som man säger, den kosmiska värld som man uppladdat sig med. Och svaren kommer så att säga då inifrån. Och det kan till och med visa sig att man själv är Gud. Och den indiske gurun Sai Baba, han myntar ju de här orden som har slagit väl rot i hela västvärlden. Tänk Gud, så är du Gud. Tänk Gud, var Gud. Hit till denna, vi får väl kalla det självförgudning, går att räkna så kallad vit och svart okkultism, kan man också räkna in här. New Age och olika former av satanism. Österländsk taoism, svedenborgianismen och teosofi, antroposofi och så vidare kan räknas in här. I denna grupp, eller i denna fåra av andlig kommunikation. Ett tredje sätt att kommunicera andlighet anses religionsvetenskapligt vara när sådant som uppstår i livet levs ut genom olika seder och bruk. Alltså det vi lever, livet som vi lever, kan leda till att det uppstår någonting som får en slags andlighet eller religiositet. Det kan till exempel vara någons engagemang i politik. Tänk att politik kan bli som en religion. Det kan vara idrott, till och med jobb. Ett jobb, ett arbete kan bli som vore något andligt alltså. Showbusiness, föreningsliv av olika slag kan också leda fram till detta. Det övergår alltså närmast i något religiöst. Eller ta fotboll i England. Och det är ju verkligen som om de vore religiösa. Som de bär sig åt alltså i dessa matcher. Och man hör dem sjunga och bete sig. Eller ta när Frölunda exempelvis spela hockey i sitt tempel. Så kan det ju stå till och med stå att de är någon frälste dem och så vidare. Och man håller på och räknar upp det ena efter det andra. Eller det kan för den skull också att gå ut och vistas i naturen. Det är många som upplever att det är som en religiös erfarenhet man gör i naturen. Och det finns olika fysiska hälsofrämjande fenomen som räknas upp här eller som man presenterar. I tidningen Dagen nu i 23 februari, alltså torsdagen, så kan man läsa det här. Religiös iver präglar svensken. Men det är inte frågan om Jesus då eller så. Utan man ersätter detta med något annat. Sverige, världens mest sekulariserade land, brukar det sägas att det är. Men när Gud skjuts ut ur ekvationen tycks hela tiden alternativa religioner uppstå. Mm. Nu senast i onsdagens Dagens Nyheter, 22 februari alltså, så pratar forskarkollegorna Barbro Wijma och Britta Peltes om hur hälsa nu för tiden i stort sett är att beskriva som en religion. Ord som träningsfrälst talar man om idag. Och fitnesstempel är flitigt förekommande. Och på nätet finns det olika diskussionsgrupper som möts kring olika dieter och träningsmetoder. Som om det vore ett religiöst sällskap. Alltså det ser vi hända idag. Men denna form av religiös kommunikation kan också bli till. Alltså den tredje fåran när jag är inne i. Genom händelser av speciell art. Det kan vara större olyckor som skapar detta. Så plötsligt så har vi en andlighet. Något som känns som religiöst. Som får en sådan stämpel. Jag tänker på Olof Palmeplatsen i Stockholm. Vet ni att det fortfarande går människor dit och stannar och tänker på Olof Palme som om det vore något andligt som har uppstått just där han blev skjuten. Eller ta den här stora branden här på Hisingen. Vet ni att då samlades vid det tillfället under lång tid efter och så samlades man där inte bara för att lägga blommor. Dit kom också schamaner och moderna häxor. Där var spiritister också och det blev som en religiös upplevelse att vara där vid denna enorma olycka som hade inträffat. Och det här kan vi alltså se på olika sätt i vår samtid. De här tre uppräknade utövningarna som jag nu har nämnt om blandas också och går inte sällan in och ut i varandra. Så det är som det vore ett spring fram och tillbaka mellan dessa. Och man kan alltså blanda lite här och lite där. Till en sådan uppräkning då alltså i tre plan av andlighet. Med uppblandning inräknat. Kan vi som kristna även iaktta fyra områden. I fråga om vilken typ av livsåskådning människor utanför kristendomen. Liksom bekänner sig till. Och jag ska i skarp koncentrat ta fram och nämna om de här fyra. En kristen bekännare, du och jag, möter till exempel agnostiker. vilka menar att Gud visserligen kan finnas, men man tvivlar på det. Han kan finnas, men det är tveksamt. Och i detta pragmatiska tänkande så ställer man oftast Gud åt sidan. I valet mellan tro och vetenskap så väljs oftast vetenskapen. Agnosticism är mer vetenskapsbaserat än troende förankrat. Frågan om Gud ligger mera på mystiska företeelser, sagor med moral- och etikaspekter, än något att tro på egentligen. Utan man tittar sig runt omkring och så använder man sig av gamla myter och föreställningar för att skapa etik och moral utifrån detta. En och annan ateist, för de finns fortfarande, kan kalla sig för agnostiker. De kan också kalla sig för materialister. Det blir en koppling till det materiella, till livet här och nu, som det som är viktigast. Den andra gruppen är gnostiker. Alltså inte agnostiker då, utan gnostiker. Om vilka det kan sägas att de väl kan erkänna att Gud finns. Men det går å andra sidan inte att säga hur dan denne eller denna eller detta Gud är för någonting. Gnosticism är en filosofisk religiös vishetslära som kan beskrivas som mystisk andlighet. Närmast oförklarligt och oåtkomligt. Metafysiskt talar man, kan det också kallas för. Vissa okkultister kan benämna sig för gnostiker och andra använder mer uttrycket esoteriker. Alltså något fördolt som man ägnar sig åt som inte vem som helst kan ha kontakt med eller vet något om. För det tredje så går det att namnge somliga av dessa som vi möter som kristna bekännare när vi så att säga rör oss här i livet och vill förmedla vår tro, så går det att namnge somliga som ärliga sökare. Fast jag har satt ärliga inom citationstecken, för frågan är det möjligt för någon att vara helt ärlig om man tar det utifrån Guds perspektiv? Vi kan väl tycka att vi möter ärliga sökare, men ingen människa har ju en fullkomlighet på det sättet, utan det finns ändå ett spår utav det som hände en gång i syndafallet. Så även om vi kan kalla dem för ärliga sökare, så inom citationstecken, ärligt och intressant kan vi ändå säga att dessa tar ställning till kristna frågor och kan mycket väl vara positivt inställda och vill jag ha det här, och de kan säga till och jag skulle vilja ha det du har, hur kommer jag åt det? Och vi kan möta den här ärligheten, den här förväntan och inställningen. Det är inte ovanligt att den här gruppen menar att Sverige är ett kristet land och vill att det ska förbli det. Så tycker inte om alltså när det håller på att förstöras eller ersättas med något annat, utan vill att det ska vara ett kristet land. Bland den här gruppen går det att finna en del som blir semesterkristna en gång om året. Så att du kan möta dem ute kanske på Kanarieöarna eller någonstans och kan vara riktigt religiösa och söka sig till kyrkor utomlands och tycka att åh vad bra det är här och det här skulle jag ju behöva. Men sen när man väl kommer hem så glöms det bort. Men det finns där ändå en längtan, kan vi säga. Idag är det inte så många med svensk bakgrund kvar bland citationstecken då ärliga sökarkategorin, utan det ersätts nu av naturliga skäl som en gång i tiden fanns så mycket holländare här på Hisingen, så att när man höll ting här och olika domsakter så skedde det på holländska. Kan ni tänka er det? Att det var så på den tiden. Ja. Men nu är det inte det, utan nu ersätts det utav andra som kommer hit. Mer och mer av folk som har sin bakgrund i den nya invandringen. Och det är inget konstigt med det. Den fjärde gruppen, jag vill komma till den också, är den så kallade abrahamitiska, den abrahamitiska som består av då, man kallar ju det för det, judar och muslimer. Och då ska vi ha klart för oss att bland judar så finns det också okkultism. Det kallas för kabbala. Kabbalismen är okkultism. Och den finns mycket bland judar. Och när vi kommer till den islam eller bland muslimer så finns det också där en mystisk gren, sufism. Som många, till och med inom kristenhet så kan man söka på samma nivå, söka i sufism och tro att där ska man också kunna möta Gud, Bibelns Gud. Nu har jag kommit till bibeltexten, så jag hoppas att ni är kvar. Jag har inte sett någon som har gått ut, men nu kommer bibeltexten och den är lite lång, men det är därför att jag vill få med. Jag har lagt en grund nu för det som ska komma fortsättningen här. Apostlagärningarna 17 och från vers 15. Jag ska läsa ända till vers 31 först då. Alltså 17 i Apostlagärningarna från 15 till 31. Och då möter vi alltså Paulus här. Mitt i smeten kan vi säga. Mitt i ett möte med människor. Det är allt det här jag har räknat upp tidigare finns. Paulus vägvisare förde honom ända. Jag har Svenska Folkbibeln 2015 som jag läser nu. Paulus vägvisare förde honom ända till Aten. Och vände sedan tillbaka med besked att Silas och Timoteus att komma till honom så snart som möjligt. Medan Paulus väntade på dem i Aten blev han upprörd i sin ande när han såg hur full staden var med avgudabilder. Han samtalade därför i synagogan med judarna och med dem som vördade Gud och dessutom varje dag på torget med dem som han träffade där. Även en del filosofer, och här har vi alltså agnostiker som vi nu kommer att möta, epikurier och stoiker diskuterade med honom. En del sade, vad vill den där pratmakaren säga? Andra sa, han verkar vara en som förkunnar främmande gudar. Det sade så eftersom han predikade evangeliet om Jesus och uppståndelsen. Och de tog honom med upp till areopagen och sa, kan vi få veta vad det är för ny lära du förkunnar? Det är märkliga ting du låter oss höra. Nu vill vi veta vad det rör sig om. Alla atenare, liksom utlänningarna där, ägnade nämligen all sin tid åt att tala om och lyssna till det som var senaste nytt. Paulus ställde sig då mitt på areopagen och sa, atenare, jag ser att ni på alla sätt är mycket religiösa. När jag gick omkring och studerade era gudabilder fann jag nämligen också ett altare med inskriften åt en okänd gud. Den ni tillber utan att känna, det förkunnar jag nu för er. Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel gjorda av människohand. Han låter sig inte heller betjänas av människohänder som om han behövde något, han som åt alla ger liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden. Och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. Det gjorde han för att de ska söka Gud och kanske kunna treva sig fram och finna honom, fast han inte är långt borta från någon enda av oss. För i honom är det vi lever och rör oss och är till, så som även några av era egna skalder har sagt. Vi är av hans släkt. Är vi nu av Guds släkt bör vi inte tänka på oss som det gudomliga. Är vi nu av Guds släkt bör vi inte tänka oss att det gudomliga liknar något av guld, silver eller sten. En bild som kommer till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider. Men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig. Han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett, och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från det döda. Mycket spännande sammanhang. Verkligen intressant. Paulus ställde sig alltså här mitt på Areopagen och börjar tala. Man tar honom dit och han sätter igång att predika, förkunna, undervisa, tala. Areopagen i Aten var mer än ett speaker's corner i London, utan en slags domstolskulle utomhus. En offentlig talarstol för stadens politiker, för deras för andra som samlades där för filosofiska religiösa samtal. Här avgjordes lokala tvister. Här hölls spontana moraliska tal som på direkten debatterades. Och det var någon som hoppade fram och sa jag vill säga något, och då fick man göra det. Och det var heller inte ovanligt med inbjudna gästföreläsare. Och nu tog man dit Paulus och bad honom att säga något, berätta vad du håller på med. Du är en riktig pratmakare, men nu får vi verkligen höra vad det är du har att säga. Ja. Folket i Aten då, atenare som väl som utlänningar, så läste vi ju här, ägnade sin tid åt att tala om och lyssna till det som var senaste nytt. Det var ungefär som om man hade haft en iPad där och kollade av liksom precis allting som hände. Ja, det pågick faktiskt ett riktigt frossande och skvalpande i nya idéer om livet med historien som bakgrund. Så pratade man om nuet och man pratade om framtiden. Och det var själva livet som behandlades, hur det skulle levas filosofiskt och hur det skulle kunna levas andligt, fritänkande, så det skulle inte vara några bestämda regler, utan var och en skulle leva sitt liv som den ville ungefär. Särskilt två ting kom att myntas om Aten. Ett, redan skalden Cicero, han som levde 106-43 före Kristus, hade uttalat om Aten utifrån det som hade hänt där tidigare, den väldiga historia som fanns bakåt. Var helst vi går i Aten, skrev han ner och sa, så beträder vi historisk mark. Det finns inget ställe här i Aten utan att det finns en märklig historia bakom, eller en intressant historia. För det andra, staden var så full, det var detta som man kan säga att det myntade som Aten. För staden var så full av gudasymboler av skilda slag, att det blev sagt i Aten är det enklare att möta en gud än en människa. Så otroligt mycket var det i omlopp av föreställningar om gudomligheter. Och vi kan gå tillbaka till det jag räknar upp här i början, kan vi säga att det fanns mycket gnosticism. Och dessutom ett stort antal ärliga sökare som Paulus här kom att stöta på. Hit till Aten, enligt bibeltexten vi nyss läste, kommer alltså Paulus på en missionsresa. Och han börjar predika i stadens synagoga först och sedan också ute på torget. Och då måste man ju undra, vem var denne Paulus egentligen? Ja, enligt kyrkohistorien, nu kan man inte vara 100 med den, men vi får ha saltkar framme där och bre på rätt så rejält. Men enligt kyrkohistorien så var han kortväxt. Nu kanske alla judar i stort sett var det i jämförelse med många av oss. Men han var dessutom kutryggig, skrevs det ner. Han var flintskallig och han var skäggig. Och så hade han ögon som liksom brann. Så kan vi läsa oss till i kyrkohistoriskt material. Nu är ju inte detta betydelsefullt, hur man ser ut. Det hoppas jag att ni är med på. Så det är inte något, man kan ju till och med se ut som jag gör. Och det kan gå bra också. Och man kan se ut som du, så det handlar inte om det. Bibeln berättar, och då kan vi räkna med att det är sant. Bibeln berättar att Paulus var en ogift judisk man av Benjamins stam. Tidigare skriftvärd som hade suttit vid Gamaliels fötter. Men han var dessutom den värste farisé tidigare och förföljare av kristna. Han fängslade dem och han såg till att de dödades, många av dem. Efter en verkligen dramatisk omvändelse där på Damaskusvägen, via ett personligt möte med Jesus, så hade han kallats av Gud till det uppdrag som han var ute på. Och det var därför han stod på Areopagen nu. Att han lät sig dras upp där, och så stod han där och tittade ut över folket. Atenare och utlänningar från olika håll. Och som överlåten åt Gud för denna tjänst, och numera i stor kärlek till alla människor, till hedningar, till de som var hans kristna syskon. Han älskade, Paulus älskade nu alla. Han hade genomgått en total förvandling. En sån förändring som han hade upplevt, denne Paulus. Och nu försöker han där fullfölja detta heliga uppdrag som han hade. Han stod där och ville fullborda sitt lopp och tjäna Gud fullt ut. Vad han var mest av som tjänstegåva, jag sätter det också inom citationstecken lite, enligt Efesierbrevet 4 och 11, var han mest apostel? Var han mest profet? Mest förkunnare? Mest herde? Eller var han mest lärare? Ja, det vågar jag inte uttala mig om. Och det kanske inte heller gör så mycket. Han var väl något av alltihopa kanske. Men visst är det med stöd av Bibeln rätt att kalla honom för hedningarnas apostel. Visst var han det. Han hade en sån blick för hedna världen. Han tittade hela tiden. Vad kan jag nå flera? Vilka kan jag möta nu? Herre, vad ska du sända mig? Och jag tänker också på att det står om honom att han var en lärare för hedningarna i tro och sanning. Så då ser vi att vi har åtminstone två begrepp här. Det vill säga apostel och lärare. Ja. Pauli evangelisation i staden Aten ledde alltså till att folket tog honom med sig till den där areopagen med orden: kan vi få reda på vad det är för ny lära du förkunnar? Och då ska vi ha klart för oss att man ständigt var intresserad av det som var nytt för dagen. Det allra senaste. Så hade det varit nu så hade man haft en mängd intryck som man hade låtit sig fyllas av. Nu vill vi veta vad det rör sig om, det du har kommit hit för till Aten. När Paulus alltså då börjar förkunna från den här lite upphöjda ställningen, eller platån, så visade det sig att han för det första stod för en kristallklar kristen tro. Och för det andra att han var väl insatt i atenarnas religiösa föreställningar. Vad deras filosofiska tänkare och skalder sagt. Han hänvisar bland annat till Aratos, en grekisk skald som levde 330-233 före Kristus. Han hänvisar till honom, så han hade grepp om historiken och filosofin och allt det religiösa. Han kände till det. Han var själv från Tarsus i mindre Asien, så han hade mycket, mycket kunskap med sig i sitt bagage eller i sin väska. Kallelsen från Gud och överlåtelse till Gud och kärleken till folket hade medfört att missionären Paulus hade förberett sig väl för mötet med människorna i dåtidens Aten. Han kom inte dit bara på en höft och tänkte att vi får se hur det går, utan han hade förberett sig alldeles gott. Då Sverige och Hisingen, Göteborg och var vi nu befinner oss i, på många sätt numera också är ett missionsland, för det tror jag ni håller med mig om att det är så, så gäller också förberedelse för den kristne i Sverige som vill vittna om sin tro och som leds av den heliga ande att gå ut med budskapet om Jesus, att vi har en förberedelse, att vi har fyllt på lite i vår kunskapsbalk när vi nu möter människor av olika slag, ja, från olika håll i världen, så gäller det att vi vet en del. I Sverige, Hisingen, Göteborg, Älvängen, finns det idag bland folket, svenskar och utlänningar, så finns det allt det som fanns i dåtidens Aten vid Areopagen när Paulus talade där. Det finns här också nu. Visst är det jätteintressant, tycker jag. Och samtidigt, vilken utmaning. Vilken enorm utmaning. Här finns alltså agnostiker. Här finns de gnostikerna. Här finns ärliga sökare. Och här finns de som hör till abrahamitiska, inte minst muslimer. Det finns här nu, mitt ibland oss. Så vi står mitt på en areopag, skulle vi kunna säga. Vi befinner oss på ett stort torg när vi rör oss i våra sammanhang. Som sagt, antalet gudabilder i Aten var på Pauli tid hur många som helst. Bland annat fanns där ett altare i inskriptionen åt en okänd gud. Ja, det tyckte man, ska det finnas något mer än allt detta som redan fanns? Ja, enligt antika författare så syftade texten till ifall det skulle existera, ifall det ändå skulle existera någon till så som vi inte känner till, så är det bäst att vi har en sån här text eller en markering att ifall. Och nu blir jag så glad, för med hänvisning till denna inskription håller Paulus en häpnadsväckande predikan. Ett profetiskt väckelsetal där han gör gällande att den okände guden existerar och att denne inte är någon mindre än himlens gud som har skapat allting. Och vilken Paulus personligen känner, verkar det som att han ställer fram det som och precis har kommit ifrån. Ungefär som att ni tog mig här från torget, men jag kommer egentligen från Gud. Jag kommer egentligen från ett möte med Jesus Kristus, världens frälsare. Så stiger han upp där på Areopagen och står där och förkunnar på det sättet. Jag blir så uppmuntrad när jag tänker på, men yes! Det är ju så viktigt att vi vågar markera, att vi vågar vara tydliga både med vilka vi är och i fråga om vad det är vi förkunnar. Denna Pauli kallelsemedvetenhet, jag älskar den, den profetiska frimodigheten och kärleken som vi märker hos honom. Det menar jag att vi, vår tidigt evangeliska förkunnare och vittnen också behöver kännetecknas av. Oavsett vilka vi är eller vem vi är så behöver vi kännetecknas utav detta. Ja. Då såklart även i kyrkans talarstol. Det behövs här och nu. I det här mötet som vi är på. I husförsamlingar, hemgrupper och vad vi kan räkna upp för någonting. Men lika väl alltså på vår kulturs gator och areopager. Alltså på offentlighetens platser. Där folk finns, där människor samlas. I media, exempelvis som Janne och Elbo. I det personliga vittnesbördet. Och jag ställer frågan, vilken är du, Sigvards värld? Eller om du sätter in ditt namn, vem är jag egentligen? Alltså, är det så att vi kommer nyss från Gud? När vi stiger fram och möter människor? Eller var det förra veckan jag pratade med Gud en gång? Eller när jag hade semester förra året så hade jag visst en bönestund. Eller är det som att vi kommer från Gud när vi möter människor ute i våra sammanhang? Ja, det är ju en jätteviktig fråga och vi behöver ta ställning till det. Vem är jag? Ni vet att man kan ju gå med en keps som det står pingstvän på. Men det räcker ju inte så långt alltså. Det kan naturligtvis vara bra, va? men räcker det? Nej, det gör det verkligen inte. Då måste den pingstvän komma från Gud. Alltså, nyss har haft ett möte med Herren Jesus Kristus. Nyss har blivit uppfylld av den helige ande. Nyss har varit i kontakt med Gud. Då kan man träda fram. Och då har man också något profetiskt med sig. Ja, det var det. Visst, nu slänger jag inte pingsvännerna så det är inte frågan om det. Utan jag får bara lägga dem åt sidan lite. Kärnan i Pauli förkunnelse var att alla människor behöver omvända sig från synden till Gud. Rättfärdigheten som Gud önskar se hos alla människor. Oavsett vem man är. kan endast fås genom den frälsare som Gud har sänt för ändamålet. Och som också själv sa ja till att vara det. Nämligen sonen Jesus Kristus. Det är han. Han är frälsaren. Han är den som Gud har sänt. Paulus proklamerar. Han, alltså Gud då, har erbjudit tron åt alla. Genom att uppväcka honom från de döda. Här är ett jätteviktigt ställe i den här bibeltexten. Och överhuvudtaget när vi läser Bibeln. Här har vi ett absolut måste i den kristna tron. Jesus lever. Han är uppstånden. Han är uppstånden från de döda. Jesus lever. Han är den levande frälsaren. För om han inte hade uppstått från de döda. Och om han inte levde. Är allt det som han hade gjort innan förgäves. Uppståndelsen är absolut nödvändig. Och den blir också nödvändig för oss i vårt vittnesbörd. Att Jesus lever, han har uppstått från de döda. Om den kristne bekännaren inte har detta, att Jesus lever, så är man den mest ömkansvärda egentligen. För då har vi predikat något som inte håller. Då har vi framfört saker och ting som inte har täckning. Så huvudpoängen i den kristna tron, det är att Jesus lever. Och det blev huvudpoängen också i Pauli förkunnelse på Areopagen. Jesus lever. Han är levande. Han är uppstånd. Men alltså Jesu uppståndelse från de döda, den var bekräftelsen på att hans seger över synden på Golgata, att den var fullbordad, att den var fullt intakt, att det inte saknades någon, utan hade utförts rätt och fullkomligt i alla avseenden. Alltså den seger som han vann på Golgata kors. Vi tar in Getsemane och Golgata. Då var det färdigt. Absolut fullbordat. Fullbordat utan den minsta prick eller brist, om vi så säger. Gud signerade Getsemane och Golgata dramats gudomliga fullkomlighet med att Jesus uppstod. Fast man skrev under där. Gud stämplade sitt försoningsverk med uppståndelsen. När Gud skrev under det här med uppståndelsen så var det ju annat än att Trump håller på med sina underskrifter och dekreter. Det ena efter det andra. Har ni sett handen gå på honom där och så vidare. Nej, det här vet ni, det här var grejer detta alltså. När Gud signerade med uppståndelsen att segern på Golgata, den var färdig. Det saknades ingenting i den. Den var fullkomlig. Eller när han satte en stor stämpel med uppståndelsen över detta. Uppståndelsens vikt kommer på ett avgörande sätt fram när apostlarna i apostelgärningarna 1 och 22 skulle utse en ny lärjunge efter Judas Iskariot, som ju hade som ni vet vad han hade gjort, förått Jesus. När man nu skulle utse en som skulle ersätta honom bland de 12, då heter det att den som väljs för detta, det ska vara en som har varit med vid händelseförloppen, som känner till och som med bestämdhet kan vittna om att Jesus sannoliken har uppstått från de döda. Så det är jätteviktigt att det är en sådan som vi kan lita på, som har varit med och som vet om det här. Att Jesus har uppstått från döden och lever i himlen, det är vi ju rätt med på. Och säger, ja men pris ske Gud. Han sitter på faderns högra sida och manar gott för oss och vi blir så glada över detta. Det är alldeles rätt, precis rätt är det. Men han lever ju också i våra hjärtan som har släppt in honom. Mitt i oss, i våra hjärtan, kan vi föra den här underbara kommunikationen och gemenskapen och känna att han bultade på hos oss och vi var förståndiga och släppte in honom. Men det är ju också så att han lever här och nu genom olika uppenbarelser som han låter ske. Han kan visa sig syner och drömmar. Tänk så många muslimer idag. Jag har träffat den ene iranien efter den andra som säger, ja, innan jag kom till Sverige här som en flykting, så hade jag ett möte med Jesus. Han visade sig för mig. Och nu är jag här. Vad ska jag göra nu? Ungefär så där kan det låta. Visst är det härligt och spännande. Och han kan alltså livslevande visa sig för någon här och nu. Jag minns när han visade sig för våran son David. Han var bara 5 år gammal, David. Den natten min pappa dog, alltså hans farfar, då kom Jesus till David på natten. Och David vaknade och Jesu ansikte med en underbar strålglans visade sig vid fotändan av hans säng. Och han kom ner till mig, David, för vi var i en sommarstuga. Kom ner till mig och jag visste att pappa låg illa till. Han hade fått kraftiga hjärtinfarkter. Så han kom ner till mig där och så sa, har det hänt något, så jag till David? Jag tycker du ser liksom orolig ut och sådär. Nej, det är inget farligt, sa han. Och så kröp han till mig och berätta. Jo, Jesus kom, sa han. Jesus har visat sig för mig. Och det dröjde inte lång stund för vi hörde en bil som kom på väg upp till huset där vi var. Och det var min syster och mamma som sa, följ med Sigvard. Pappa är på sitt yttersta, alltså Davids farfar. Och det dröjde inte så länge förrän han fick avsluta sitt liv där på natten, alltså Rubens svärd. Och för David, han glömmer aldrig detta. Jag hörde honom nyss berätta det i ett sammanhang när han predikade, så talade han om just detta och han var med om då. Och en gång så var det så här att jag och min dåre sa ju till honom så här att ja, Jesus visade sig och hans hår var vitt och det lyste om det. Nej, du, sa David, så var det inte. Hans hår var som guld. Och sen lyste det och sken om honom. Så han gillade inte att jag hade gjort håret till vitt när det var guld. Ja. För så säkert satt det hos honom det han hade varit med om. Alltså detta är egentligen själva huvudsyftet. Inte med Pauli förkunnelse på Aten bara, utan med min undervisning idag. Att Jesus lever. Han är uppstånden. Han är en levande frälsare. Ja, massvis med religioner finns det. Det ena efter det andra. Men hörni, vi har en frälsare som har uppstått från de döda. Efter fullbordat verk, efter fullbordat frälsningsverk, så uppstod han som en bekräftelse på detta. Så låt oss inte vara rädda. Förkunnelsen om att Jesus lever och tro och livsstil utifrån det då har börjat att få ett allt mindre utrymme i så kallade teologiska sammanhang i Sverige. Den senaste teologkristna boken, om jag får kalla den för det, i ämnet, gör gällande att Jesus dog som en misslyckad profets död. Alltså att det aldrig blev aktuellt med någon uppståndelse, utan han dog där och då. Och det var ett stort misslyckande bara. Och den boken är väldigt aktuell nu i teologiska sammanhang och diskuteras och ventileras fram och tillbaka. Och nu blir frågan, hur levande är Jesus för dig och mig som kristna? Är det så att vi också har börjat att tänka som så, ja men det var där och då, vid den tiden. Vi kanske är med väldigt positivt inställda med Jesus i krubban och vi är med vid Getsemane och korsfästelsen och hela hans vandring när han gick omkring och gjorde väl och hjälpte alla. Men hur är det här och nu i ditt och mitt liv? Är Jesus vår levande frälsare på ett sådant sätt så att han skulle kunna stå vid min sida här nu? Eller sitta vid bänken, stolen bredvid dig? Är han så levande för dig? Eller hur är det? Tänk på när han kom i den brinnande ugnen till de tre som har blivit inkastade där, och de tittade in, de som hade slängt in de där tre i ugnen, Sadrak, Mesak, Abednego, och plötsligt så är de fyra. Och den ene ser ut som han var en gudason. Står det? Alltså frågan är ju, vad är Jesus någonstans i ditt liv? Hur mycket levande är han? Det här är ju kolossalt viktiga saker när vi stiger upp på areopagerna. När vi går ut i världen och i de olika sammanhang vi rör oss. Reaktionen på Pauli predikan där i Aten. Precis som en sann och väckelsekristen predikan blir det, eller ett personligt vittnesbörd åt det hållet, blir det här hos oss. Så kan vi läsa, och nu ska jag läsa i verserna som vi hade kvar av sammanhanget. Och det är från 32 till 34. Då står det så här: när de hörde Paulus tala om uppståndelse från de döda började några håna honom. Men andra sa: vi vill höra dig tala om detta igen. Med detta lämnade Paulus dem, men några anslöt sig till honom och kom till tro. Bland dem var Junisius, som var medlem av areopagen. Tänk det. Han hade säkert varit med och dragit dit honom kanske. Och en kvinna som heter Daramis och några till. Spännande, intressant, jättegod läsning alltså. Det vi märker här är att det hade skett något. Alltså en del kommer att göra sig lustiga när vi förkunnar evangelium. När vi vittnar, var det nu är någonstans. En del kommer att göra sig lustiga. Kanske det är agnostikerna som gör det. De finns ju här också. Och då får vi bjuda på det. Det är ingen fara att någon hånar oss eller skrattar åt oss och på olika sätt gör sig löjliga över vår tro. Nej, det bjuder vi på. Andra vill höra mer. Kan vi få höra detta en gång till? Kanske är det gnostikerna som är framme då. Och det är ju bara stimulerande om någon säger: kan du inte predika en gång till? Ja, jag kommer ihåg i Järna, Philadelphia, jag skrev ju ett par böcker om antroposofi och belyste detta utifrån kristen tro. Så var jag tillbaka i Järna där deras huvudcentrum i Norden ligger, och skulle förkunna i lilla kapellet där, Philadelphia, Järna. Och det var inget ovanligt att det var antroposofer som var på plats när jag förkunnade. Och nu, den här gången så var det också en av de antroposofiska ledarna där i Järna som var där. Och jag predikade om Jesus. Och när jag såg honom tänkte jag att nu ska jag verkligen predika så mycket jag bara orkar och kan och så vidare. Och jag bad att den helige andes smörjelse skulle vara över mig. Och så förkunnade jag om att Jesus är den enda frälsaren. Jesus Kristus är världens frälsare. Och han är din räddning. Han är min räddning. Och han är här mitt ibland oss. Jag kommer ihåg det där lite grann. Hur det gick till. Och efteråt så kommer den man fram till mig. Så på ett sätt var han ju min fiende. Det får jag ju säga. De hade skrivit om mig att jag var en lögnare. Och de hade skickat olika saker om mig. Och de hade ju sen utfört meditationer mot mig och så vidare. Nu satt han där, så kom han fram och så räckte han fram handen och så sa: detta var den bästa predikan jag har hört någon gång. Så, ja. Så sen dess har jag bett för honom och funderat på Gud verkar säkert i hans liv på något sätt alltså. Och några här i texten som vi läser om, och det är samma för oss när vi förkunnar och vittnar, några eller någon kommer till tro. Det har ni sett exempel på här i er gemenskap. Att rätt vad det är så är någon som kommer till tro. Och ni får ha en dopförrättning. Halleluja. Ja. Då blir man sådär glad liksom. Och det är ju underbart härligt när det sker. Det måste inte vara en stor mängd på en gång. Så glada vi blir bara en. Och vilken glädje det blir i himlen över en enda syndare som omvänder sig. Ja, visst är det bra alltså. Så låt oss tänka så. Säkert har vi alla som bekänner oss som kristna våra egna miljöer och våra egna areopager, om man säger så. Där Jesus kan presenteras som världens ende och levande frälsare. Den rätte. Och detta, hörni, är ju ett kostsamt budskap. Kostsamt för den som förkunnar, men också för den som tar det till sig. Evangelium om Jesus, det är inte vad som helst. Frälsningens budskap är utan prutmån. Det går inte att pruta på detta, utan du måste ta allt. Du måste betala allt. Det får kosta vad det vill, för det är värt det, va? Och det finns inget realisationspris heller, så det står rea denna veckan eller nästa vecka liksom. Nej, utan det är hela tiden full betalning som gäller för dig och mig när vi vill gå den här vägen. Och så är det också för den som vi förkunnar för. Full betalning. Men så håller ju också detta att leva på så länge ens livstid varar här på jorden. Så är det. Frälsningen håller hela tiden. Och sedan kan vi säga att den håller fram till Jesu återkomst. Eller fram tills då vi flyttar hem av någon annan anledning. Ja, visst är det så att den håller. Den räcker till. Den räcker till för oss alla. Vem vi än är så räcker den till. Frågan är bara om vi så att säga tar emot det fullt ut. För då sker det. Till slut nu. Nu innan ni tröttnar på mig väldigt mycket. Så då vi oftast inte i förväg kan veta vem eller vilka som kommer att handla på ett, det ena eller andra sättet. Ihop med vår predikan, ihop med vår undervisning, ihop med vår förkunnelse eller det personliga vittnesbördet. Vi vet inte vilket ställningstagande som kommer att tas av Kalle eller Stina eller vad man nu heter. Manuel eller något annat. Det finns ju så många olika namn i omlopp. Vi vet inte det. Men då ska vi säga att det är på pricken bibliskt att samverka med den helige ande i detta. Det är så bibliskt det bara kan bli att samverka med den helige ande. Vi gör det tillsammans med den helige ande. Så vi behöver inte skaffa oss all den kunskap om någon som har kommit hit eller sammanhanget. Inte ens Hisingen behöver vi veta allt om man säger så. Eller Älvängen för den delen, det är ju ett jobbigt ställe. Man behöver inte veta allting om Älvängen. Men det handlar om att överlämna sig åt den helige ande. För där händer något extra alltså. Och vi kan komma att bli glatt överraskade av andens verkan och smörjelse. Och kan få vara med i en samverkan med den helige ande när någon omvänder sig. Och kanske i en längre frälsningsprocess som pågår hos någon. Tänk att få samverka med den helige ande detta. Och då stämmer det med Uppenbarelseboken 22:17. Och anden och bruden tillsammans gemensamt säger kom. Ja. Och det var ju egentligen det som Paulus gjorde på Aten. Han stod inte där själv, utan ihop med den helige ande så berättade han detta och sa kom, ta emot Jesus. Jesus är den där okände guden som ni inte vet någonting om, eller Gud är det, så ni kan vända om till honom. Och tänk på vad Jesus sa. Tänk bara på vad Jesus sa i Johannes 12:32. Och jag går ofta och gnola på det. Jag har inte gjort någon sång av det eller någon musik, för det kan jag inte. Men jag går och gnola på den versen och tänker mycket på det. Var står det där? Jo, då säger Jesus, när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Det går jag och tänker på. Och liksom med den, ihop med den helige ande och dra lite i detta, alltså man säger så. Hjälper till lite. Så jag vill ha det sagt. Att du kan aldrig intellektuellt skaffa dig kunskap om människor och mänskligt liv och olika miljöer och länder och folk. Och så. Du kan inte göra det intellektuellt så att det räcker till. Men med den helige andes verkan så kan det ske. Vilken smörjelse det finns i den helige ande. Och vilken kraft den helige ande har till att utföra det här verket, att vara den som är med och dra till Gud. Det var min förkunnelse idag, det är en undervisning. Någon kanske tyckte det var ett föredrag, i så fall var det det. Det viktigaste var att du tänker på de här frågorna. Vem är jag? Vem är du? Vem är du? Och hur levande är Jesus för dig idag? Eller har annat kommit emellan? Har saker och ting fått ta bort det att han lever? I Jesu Kristi namn, tack så mycket för den hjälp du gav mig. Amen. Amen. Amen.